Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Omar Rutberg. Ni känner säkert igen från Young Royals Netflix. Jag kollade själv på den och bara wow. Den är ju verkligen hur bra som helst. Och det är lite komiska i allt det här. Det var att bara för ett år sedan, då satt Omar där och bara, vad ska jag göra för någonting? Hans musikkarriär kanske inte flög på den nivån som han hade hoppats på. Och sen så, han kände såhär, jag kanske, så kom den här pandemin då. Han bara, jag börjar plugga. Men sen, ja, ett år senare, Young Royals, Netflix, har synts över hela världen, fullständigt exploderat. Så häftigt, när man är öppen för saker, när man vågar testa nya grejer, då kan det också gå otroligt bra. Men ni kanske känner igen den också för FO&O, där bland annat Felix Sandman också har varit med. Och det där såg jag själv på nyheterna överallt. Det var ett band som sattes ihop och fullständigt exploderade bara på några månader. Och de var förband till bland annat Justin Bieber. Ja. Han är 22 år, men har en historia som är helt otrolig. Den har gått upp och ner och han har enorma erfarenheter. Jag tyckte han var en helt magisk, beundransvärd människa med en otrolig historia. Och jag lovar, du kommer älska det här avsnittet med Omar Rutberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Omar Rudberg. Kul att ha det här.
Tack snälla, fint roligt.
Svinroligt att ha det här verkligen. Och vilken jäkla rockstar har blivit på den här... Alltså nu börjar det bara explodera. Man ser det ju överallt. Man går in i butik, så hör man i musik, så ser man någon sån här intervju, och sen så går man in på Instagram, så är det så här, det är inte alltid jag får upp dig. Jag följer dig med dig i ditt flöde, men sen får jag upp massa andra grejer så här. Det finns så här, det känns som att det finns så här, tusentals fanpages. Det bara dyker upp överallt. Så man har en bild på den och jag bara, har du lagt upp något? Nej, det var inte du.
Nej, det är sjukt. Det är verkligen sjukt. Det låter ju lite mer intens än vad det faktiskt är. När du säger det så där. Alltså att jag gör det här och sen så gör jag det här och sen sitter jag här. Alltså jag har ju chillat senaste veckan. Jag har inte gjort någonting.
Nej.
Vilket har varit skönt. Liksom. Men ja, det går ju i perioder liksom. Som en liten berg-och-dalbana.
Ja, men det är häftigt. Det är ju fullständigt exploderat. Det är ju så här, alltså ett nöje har ju varit att följa dig på Instagram och se hur du exploderar. När jag får en följare har du fått 1000. Sen bara så här, ja men 731 000. Man, nej men 850 000. Sen bara, nej men 930 000. Sen bara, nej men 1 miljon. Man. Jäklar. Men du, hur berätta nu från Young Royal, som jag tycker är en fantastisk serie av många synpunkter. Men berätta effekten av när den kom ut tills idag. Vilket datum kom den ut?
Första juli.
Och nu sitter vi här idag den 9 augusti.
Mm. En månad av en vecka.
På min brors födelsedag, jag har inte grattat honom.
Vad är hans födelsedag?
Shit, jag träffar honom.
Nej. Ja.
Men, berätta. Hur har den här en månad och 9 dagarna varit?
Alltså så här, mitt vanliga liv. Så här, varje dag när jag vaknar har varit i princip samma som alltid. Men det har verkligen totalt gjort en skiftning när det kommer till sociala medier och min telefon. Spenderat mycket mer tid på min telefon den senaste månaden, vilket jag försöker trappa ner nu. Men sociala medier har ju liksom, det har bara exploderat överallt. Och serien, det är det enda jag har sett den senaste månaden och tänkt på typ. Det har bara varit alltså det är bara oförklarligt, jag vet inte. Det är bara så sjukt allt som har hänt. Jag och Edvin brukar smsa varandra så här helt random ibland och bara, vad är det som sker just nu? Ja, men alltså hela tiden, det är typ det enda vi skriver till varandra hela tiden. Alltså vi fattar inte, vi kan inte comprehend vad som händer. Och det har bara varit ren kärlek. Det är det som är det sjukaste. Vi har verkligen inte märkt av någon form av negativitet typ. Alltså, det var lite negativitet innan serien släpptes. När trailern släpptes och det där. Liksom alla teasers och det Netflix la ut. För att folk är väldigt snabba på att döma saker och ting. Och folk dömde serien väldigt fort på bara liksom 60 sekunder. Och sa massa... liksom bajs bara. Men efter att serien släpptes, det känns som att så här, allt det har försvunnit. Alltså, och det är sjukt, för att vi var verkligen förberedda på att så här, det kommer ju komma en stor mycket, det var ju det Netflix sa till oss i alla fall. Det var så här, förbereder på liksom mycket fans, mycket folk som tittar. Och kom ihåg att inte alla som gillar allt hela tiden. Så att vi skulle vara förberedda på liksom om det skulle komma negativa saker. Men det har bara varit ren kärlek hela den här månaden. Varit helt sjukt.
Kul.
Ja, verkligen.
Vad har skett då? Har du några, är det några så här... Har Brad Pitt skrivit till på Instagram? Eller har det hänt några saker som du bara... Shit, vad konstigt det här blev.
Vad fan har hänt? Jag tror att det har hänt lite grejer. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var. Jag vet att en av våra regissörer, Rosta... skrev till oss häromdagen. Vänta, jag kan läsa upp vad hon skrev. Hon skrev på sms. Det var någon skådis, tror jag, ganska känd skådis, som hon sa hade sett serien. Vänta, det här är ganska roligt. Nej. Vänta.
Och jag kan berätta medans då, du sitter i din mobil och letar, ska jag berätta vad den här serien handlar om för er som inte har sett Young Royals. Så det är ju en prins som blir kär i en fattig skolkamrat. Och det är en riktigt fin love story där. Ja. Kan man sammanfatta det så eller? Det finns ju några rader till man skulle kunna säga.
Ja, det är hela maincast är ju fem roller. Så man följer ju de här fem rollerna liksom. Och det händer ju grejer med alla dem. Men jag tror att huvudgrejen är ju då den här hemliga kärleken. Som är tabubelagd. Och inte i serien då. Alltså i serien så är inte den homosexuella kärleken tabubelagd riktigt. I alla fall inte på skolan. Det känns som att vi har byggt upp det som att så här, det inte är en stor grej. Att det inte är det som är fokuset i serien. Att så här, den här prinsen är gay och de är ett gay par. Utan det vi har fokuserat på det är att så här, det är att kungligheten får honom att stoppas liksom. Hur han vill leva sitt liv. Det får honom att stoppas för han har en titel och han måste liksom vara ha den här profilen utåt liksom och allt vad det innebär. Så att ja.
Hittar du sms-et?
Jag tror det. Här, det var så här heter hon. Viola Davis har sett serien. Jag vet inte vem Viola Davis är, men jag vet att det är en skådis.
Okay.
Jag gick in på hennes Instagram, hon har typ 10 miljoner följare på Instagram.
Mm, jäklar.
Och om Rosta, vår regissör, tycker det är skitcoolt, då tror jag faktiskt det är ganska coolt.
Viola Davis, där var hon, vad har hon gjort för någonting där? Hon ser ut sådär.
Ja, exakt.
Ja, men det har du sett på Instagram, ja. Hon... How to get away. Ja, hon har gjort mycket filmer alltså.
Ja, hon har säkert gjort massa grejer.
Jättemycket grejer. Ja, men kul. Roligt.
Då sa Rosta bara så här. Hade mött med hennes kollega och han bara... When me and Viola watched the show, bla 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 bla. Och hon bara, min hjärna slutade funka. Det var liksom ett möte hon hade med hennes kollega. Ja, det var väl det. Ja, det senaste sjuka som har hänt.
Roligt. Och vi måste gå in så här, hur fick du den här rollen? Och var var du då någonstans?
Jag var i Stockholm.
Hur var ditt liv då? Hade du, för att det här är väldigt annorlunda från det du har gjort innan.
Så ja.
Vilken plats var du på alltså, i livet?
I livet var jag kom lite från ett... Jag ska inte säga att jag var asdeprimerad, för att det var jag inte. Men... jag var lite on the low förra sommaren och lite innan sommaren. Corona hände ju, så vem var inte on the low liksom? Och sen så, jag hade ingenting för mig och det stoppade liksom allas liv. Och jag kan tänka mig att hela världen kände likadant, om inte värre än mig liksom. Så jag var bara fett otaggad på allt känns det som, och det var ingenting som gick som jag hade planerat som alla andra. Men jag tänker lite mer när det kommer till just mitt jobb och karriär liksom, allt annat skit jag i. Och oavsett om det hade varit corona eller inte så känner jag fortfarande så mycket liksom kärlek för det jag gör och min karriär och liksom, det är väldigt viktigt för mig, för det är typ basically hela mitt liv. Så att jag var väldigt low och hade ingenting att göra och jag kände bara, ska jag börja plugga typ? Alltså vad fan ska jag göra liksom? Så jag sökte plugget alltså.
Vad sökte du för linje då?
Fun fact, jag har inte gått gymnasiet. för att jag sket i det, för att då var jag mitt uppe i bandet och turnering.
FOMO, ja.
Ja, exakt. Och precis när jag skulle börja gymnasiet då, om jag hade börjat, då var vi i USA i typ 3 månader. Så jag bara kände...
hängde med Justin Bieber och
så. Ja, men nästan alltså. Men så jag sket i det, för att jag visste att jag skulle få F på allt, för att jag har inte den förmågan av att plugga själv om jag gör annat som är skitkul liksom. Jag måste gå till skolan varje dag om jag ska plugga. Så att jag sket i det, och nu så förra året då skulle jag börja plugga, och jag bara, men fan, jag har inget att göra, jag går gymnasiet. Jag börjar plugga distans. Det kommer typ gå så där, men jag gör det bara. Och sen så sökte jag, det tog typ en månad innan jag liksom kom in och sådär. Och under den här månaden, det var då hela Young Royals-grejen kom in i mitt liv. För att min kompis Felicia Truedsson, hon är skådespelerska. Jag lärde känna henne slutet på 2019. Och jag råkade säga till henne första gången vi sågs, jag vill skådespela. Precis, för att hon sa till mig att hon skådespelar. Så jag bara, men jag vill också göra det. Och sen så började jag göra så här små videos med henne. För kul. Och hon var den första jag någonsin skådespelade emot. Någonsin. Jag hade aldrig skådespelat innan. För att jag aldrig vågade. Och för att jag typ trodde att... Eller jag visste inte om jag kunde liksom. Så jag tyckte bara det var pinsamt. Och sen så hade hon castat i Young Royals. Precis innan sommaren. Eller början på sommaren. 2020. Och jag bara, va? Vad handlade den om typ? Hon bara, nej, det är en Netflix-serie. Och det handlar om en... prins som är gay. Och han blir kär i en kille. Och jag bara, okej, vem är det jag ska kontakta? Jag bara, jag måste. Det är en ungdomsserie.
Alltså jag pluggar på gymnasiet nu. Jag tänkte plugga på gymnasiet, men jag kanske kan göra det här.
Ja, det var verkligen så. Så jag bara, alltså jag har sökt gymnasiet, men jag ska ta mig in här.
Netflix! Okej då.
Nej, men jag slutade inte gymnasiet då. Då började jag bara kasta. För att jag bara, okej, men jag måste... Jag bara, det är en ny ungdomsserie på Netflix. Jag bara, så herregud, jag måste ju. Så jag bara... Så hon skickade mig kontaktuppgifterna. Jag mailade, fick svar typ samma dag eller dagen efter. Gjorde casting veckan efter. Och sen så gjorde jag massa castings och klädprovningar och vad heter det, kameratest på slottet med Edvin innan jag fick min roll. Och sen efter det, en och en halv månad senare, så fick jag min roll.
Det är helt stört.
Och när jag fick min roll hade det gått en vecka av plugg. Jag hade hunnit göra en uppgift. Var redan sen med typ 3 uppgifter. Jag bara, fuck det här. Jag sket i plugga och så började jag skådespela på Netflix istället. Och vet du vad det värsta är? Jag sa liksom aldrig upp mig, eller vad man säger. Alltså jag bara lämnade plugget. Jag har inte sagt det till någon.
Tror du de undrar var det är någonstans?
Ja, säkert alltså.
De bara...
Jag försvann.
De bara, var är Omar?
Men vad händer om man inte slutar? Liksom officiellt slutar. Och säger så här, ja men jag hoppar av. Vad händer då?
Ja, jag har ingen aning alltså. Jag har inte pluggat upp gymnasiet efter gymnasiet. Men du, jag tycker ändå så här, att det här är ju en fantastisk grej. Alltså jag måste ändå stanna här en sekund.
Mm.
För att ditt liv... har förändrats totalt på att du tog ett beslut och testade att våga följa din dröm.
Mm.
Och idag sitter du här och har ett helt annat läge än du hade för ett år sedan.
Mm.
Sen skulle du säkert kunna ha gjort helt magiska grejer. Du har gjort jättemånga saker innan, men trots allt nu så är det, alltså, det är inga små saker som har hänt det här året.
Nej, verkligen inte.
Och det tog du på att du tog ett beslut att testa någonting som de flesta, genom att du inte ens varit skådis innan, du har gjort någonting.
Jag har aldrig skådespelat innan.
Skulle inte ens våga söka den rollen. Mm. Alltså det, man tänker ju så här att, nej men okej, jag har aldrig skådespelat innan. Jag kanske skulle börja med att söka något på typ den här grejen som är här. Eller någon kortfilm på SVT kanske. Eller jag kanske skulle, alltså det är någonstans där.
Mm.
Och det här fick jag ett mejl om i helgen. Att de sagt att jag gjorde en sån grej när jag var 20. Då bestämde jag mig en helg att söka alla jobb jag inte kunde få under en helg.
Mm.
Och sen så fick jag inte något av dem. Men jag sökte som vd på typ Telia. Jag sökte ett skittunga jobb liksom, som jag inte kan få. Men då var det en rekryterare som sagt, men spännande att du vågar söka det. För det är typ ingen som vågar söka det och har så lite kompetens som du har.
Mm.
Så då sa han att jag gillar drivet. Vi kanske hittar något annat till dig. Och sen så fick jag jobb på radio. Och då började jag jobba som radiosäljare. Och fick det tack för att jag sökte de här vd-jobben.
Ja,
så här höga jobben.
Uh-huh.
Och sen så kom jag inte dit. Men jag kom ändå på ett annat ställe som det gick jättebra på. Var superkul. Och så fick jag mejl av en i helgen som hade gjort samma sak på ICA.
Mm.
Och varit så här, bara testat, hört den grejen, gjort samma sak. Och fått jobbet som en jättehög chef på ICA. Och du har gjort samma sak.
Mm. Ja, men det skulle man kunna säga.
Du testade ju bara så här, jag testar och kör.
Mm.
Liksom. Och sen så rätt vad det är så fick du rollen på Netflix.
Och men jag skulle nog kunna säga att liksom, jag sökte ju till en annan roll innan Netflix. Som var mycket mindre serie som är ute nu. Jag vill inte säga något namn. Men som jag inte fick rollen på. Som var väldigt mycket mindre. Liksom, bara i Sverige, liksom, inte internationellt. Inte en huvudroll. Och jag slängde ändå mig ut där. Även fast jag aldrig hade skådespelat innan. Jag hade gjort 2 castings. Nej, min första gång jag någonsin skådespelade med Felicia. Det var den vi skickade till den här serien. För att jag skulle få en roll i den serien. Liksom. Och sen så fick inte jag den. Och jag blev ju skitledsen. För att jag trodde det här skulle rädda hela mitt 2020. Jag bara, alltså, det här kommer ju göra allt. Det är exakt det jag behöver. Liksom. Fick inte jag den. Och sen 4 månader senare så får jag en Netflix-huvudroll. Liksom. Det var ju precis som du säger. Man söker till det där, men han fick chefen. Liksom. Det var så här, vilken uppgradering. Liksom.
Och går du runt varje dag nu och säger så här, fuck you, fuck you, fuck you. Till den här rollen. Nu bara, ser du, nu bara, fuck you.
tro mig. Fuck you, alltså jag svär. De har frågat mig. De har frågat mitt management om jag vill vara med.
Och du bara, fuck you.
Ja, exakt så.
Fuck you.
Exakt. Ja. Alltså, det var en skön känsla, alltså, tro mig. Det var en riktigt skön känsla när jag läste det mejlet. Och bara, de vill att du ska vara med här. Det är en satsning, bla bla bla. Jag bara, ja, fast vet du vad? Nej, det är bra, tack. Alltså, det var så jävla skönt. Ja, det var sjukt skönt.
Magiskt. Magiskt. Du, hur var det att spela in den? Hur var det att köra kyss-scenerna? Jag hoppar in dit direkt.
Nej, men det var, alltså, det var skitkul. Det var det bästa typ jag har gjort. Alltså, allt jag gör som har med jobb varje dag att göra typ, det är det bästa jag vet. Jag älskar upptagen och älskar, för då känns det som att jag typ lever. Så att det var skitkul att spela in och kyss-scenerna gick skitbra.
Men hur är det där bara? För jag tänker så här, är det så att det jag tänker så här, allting, framförallt typ Netflix här, det tar 1000 omtagningar på allting. För att allt måste vara perfekt. Det är ju det som också är nyckeln till att det är så bra. Att allt är ju så bra. Det är ingenting som lämnas av slumpen. Det är liksom high quality rakt av. Hur var det då när du skulle ligga och hångla med Edvin? Och var det så att de först instruerade er att då drar ni lite grann och ni drar typ på varandra och sen så tar ni tungan och så här. Alltså hur, alltså jag vet ju lika lite som du visste för ett år sedan.
Ja, exakt.
Men nu vet ju du svaret. Mm. Hur går en sån koreograferad grej till?
Ja, vi liksom repade som en dans. Vi repade varje scen i alla fall typ 2 gånger innan vi väl var på set och skulle spela in den. Så då går man liksom, man sätter sig ner i en litet rum. Liksom jag, vår intimitetskoordinator, Sara och...
Intimitetskoordinator? Alltså ni har en för intima scener. Har ni en specialkoordinator?
Japp, intimitetskoordinator. Det är liksom koreografen till dansen. Och sen så är oftast regissören också med. Men, eller ibland är regissören med, inte oftast. Då var det liksom jag, Sara och Edvin. Och vi skulle koreografera det här tillsammans. Så vi sätter oss ner. Ja, men oftast var regissören också med. Och så liksom läser vi igenom själva scenen så här. Han säger det här. Han svarar så här. Sen kysser de varandra här. Sen, och så liksom när man läser skriptet, då får man liksom en bild av hur det kommer att se ut. Och då går vi liksom igenom, okej, men då säger du det här och det här. Och sen så går Edvin in för en kyss. Och sen så kysser ni varandra 2 gånger. Då kan du tänka liksom fast fattar. Och sen så kanske man går ifrån varandra och sen så vrider man på huvudet och gör 4 långa kyssar. Och det fanns så här, vissa var snabba kyssar. Ibland kunde vi göra 2 snabba och en långsam, eller en långsam, en till långsam och 3 snabba. Då fattar du vad jag menar liksom. Ja, och sen så gick man igenom kroppen också. Innan vi kysste varandra, varje gång vi skulle kyssa varandra, så gick man också igenom och så gjorde man en icebreaker. Då skulle man krama om varandra, andas, kolla i varandras ögon och liksom andas. Så det var lite liksom obekvämt. Men det är ju därför det heter icebreaker. För att man ska så här kunna slappna av i det typ. Och inte tycka att det är jobbigt att så här, kolla in i varandras ögon så här jätteintensivt och liksom... Sen så checkade man av kroppen och frågade man vad det var okej att ta. Typ, det började alltid med typ axeln, nacken, och sen började man ta på läpparna, öron, midja, allt liksom. Så gick man igenom allting. Och ibland så var det okej med någonting och ibland så var det inte okej med någonting. Typ det var någon gång Edvin ville ta båda sina händer rakt på mitt ansikte. Hela sina händer på mitt ansikte. Och ibland är jag lite känslig för det, för att bakterier och ansikte och finnar och liksom.
Men det är ju inte nice.
Nej, jag vill bara skippa den, just det. Så då sa jag till Edvin, bara nej, du får faktiskt inte ta mig i ansiktet idag. Nej, okej. Så fick han ta mig någon annanstans istället. Så det var ju så det gick till liksom. Och sen så när vi väl var på set, då gjorde man det man hade koreograferat som en dans.
Det låter ju verkligen som en dans.
Ja, det är ju...
Det låter ju mycket mer avancerat än vad jag också trodde. Att det verkligen är så. För då blir ganska mycket att man ska tänka på de grejerna hela tiden. Och då avdramatiserar man ju det. Fast sen ska man ju självklart ha kvar den här superkänslan i det. Så man får inte göra en jobb av det heller. Det ska
Nej,
vara här,
exakt. Men jag tror att också därför när vi repar det, så är det väldigt viktigt också att vi... Jag har för mig att vi försökte. Och också när vi gjorde liksom... repliker, så skulle man säga dem eller läsa dem bara helt kallt för att spara på känslorna typ. Så om du ska säga hej vad heter du och så ska jag svara på det, då ska vi bara läsa upp det bara.
Förstår.
Och inte liksom tja vad heter du, utan så här väldigt plain typ, för att sedan i ansett så ska man liksom ta ut alla känslor typ.
Men tycker du att det var det läskigt en sån scen, eller var det som vilken scen som helst?
Nej, jag tyckte det var skitkul med sådana scener. Alltså det har väl alltid varit typ en dröm. När jag har sett såhär romantiska filmer och liksom allt sånt där. Jag bara, oh my god, jag vill också ha det. Så bara, och då så var det bara en jävla dröm att kunna få göra det själv typ. Och då ville man ju att det skulle se skitbra ut. Jag och Edvin ville se riktigt kattiga ut när vi gjorde det typ. Men det var inte det som var tanken. Tanken är ju så här, alltså, vad heter han? Wilhelm och Simon. De är ju unga, nya på allt det här. De har aldrig liksom gjort sånt här liksom innan. Så de ska inte vara så självsäkra. Och de ska inte vara så kattiga. De ska inte vara så sexiga i sängen. Liksom. Men det ville man ju. I alla fall jag. Det vet ju regissören. Jag ville alltid liksom vara den här kattiga. Men det var inte det som var planerat från början. Typ. Men så det var inte, det var bara kul. Liksom. Det var läskigt sen när vi skulle vara mer, alltså, mer lättklätt. När vi skulle ha typ bara kallingar eller typ så här. Vi fick ju testa. Alltså tanken från början, till exempel en sexscen. Då skulle vi liksom ha en kocksock, heter det. Vet du vad det är?
Nej, men jag tycker att namnet förklarar extremt tydligt vad det är. En kocksock. Det låter som man har snoppen i en typ av tight strumpa.
Exakt. Och då har man liksom hela skrevet i den strumpan. Och det fick vi ju testa. För att från början var ju tanken att vi skulle vara helt... näck. Och bara ha den på oss. Och där var det väldigt jobbigt. Där var det faktiskt väldigt jobbigt. Så jag blev faktiskt glad att vi inte behövde det.
Only one take!
Nej, så det var fan. Och det värsta är att den är så jävla ful också, den där kocksocken.
Men det är väl ingen man ser när man kollar på filmen? Alltså då ser det väl ut som att
Nej.
Du vaknar, eller hur?
Ja, ja, exakt.
Ja. Men till så här, en grej som när man är inne hos... när man är liten och går in till läkaren typ första gången och ska känna på en snopp.
Hemskt.
Och ja, det är jätteläskigt. Men man får ju också så här en liten tanke så här, att men tänk om jag får stånd här inne. Och sen tänker man så här, gud vad kallt det är här. Och sen så här, men man tycker ändå det är jobbigt. Man tänker hela tiden. Och för mig har det inte skett i alla fall. Men det är ju en jobbig tvångstanke. Men så här, worst case, att man kommer in dit. Så här, råkar man, så bara står man med stånd. Man bara, alltså, det är så jobbigt att kroppen reagerar på någonting som man inte har tänkt att den ska... Vet.
Exakt.
100%. Är man inte rädd, om jag, eller hur som helst, om jag skulle vara en skådis och jag skulle göra någon typ av sån scen, oavsett om det är med tjej eller kille, så skulle jag vara livrädd att jag går runt med stånd. Dels bara mot så här, intimregissören och alla runt om och kamerateamet och allting. Och sen bara så här, men alltså, man vet ju inte hur kroppen reagerar,
nej,
eller hur?
Nej, det var ju också jättejobbigt att tänka på det. Liksom. Men det här har ju vår intimitetskoordinator varit öppen med. Jag tror att privat, med mig och sen med Edvin, liksom, med alla privat, inte liksom sagt det rakt ut i rummet. Liksom. Men hon nämnde det, liksom, jag tror att det var på telefon till och med, att så här, under en sexscen, känner du vad som helst? Känner du För att det kan hon så här, det kan hända, det har hänt att liksom manliga skådespelare får det. Och om det skulle vara så eller vad som helst, då är det bara att säga bryt. Och då tar vi liksom 2 minuters paus och ingen kommer fråga varför vi tar den här pausen.
Jag förstår.
Oavsett om det är att du behöver gå på toa, fjärta, gå skita, andas. Alltså om du behöver liksom en sekund för att andas, så ska du säga bryt. Och då så ska allt brytas, ingen ska säga någonting, och så ska man bara låta er liksom bara få vara i en minut typ. Och det var ju skönt. Så att så här, om man skulle känt någonting, så är det bara att säga bryt, och så får man bara gå iväg och springa därifrån och lugna sig lite, tänka på blommor typ eller något.
Mm.
Men det hände ju inte, vilket också är sjukt, för att jag var också rädd för att oh my god, tänk om det faktiskt händer liksom. Men det gick bra alltså.
Mm.
Grejen är att man är så rädd innan man tänker sig så här: oh shit, det är ju, ni hånglar ju där och ni ligger där och håller på liksom, vadå, det är väl klart man får det. Det är verkligen inte, det är verkligen inte så alltså. Jag blir typ lite så här, inte, vad heter det? Nej, men surprised över att det har hänt, för att i den situationen så är man ju inte alls på det mindsetet. Alltså där är man ju bara så här fokuserad på att det ska se bra ut, man är fokuserad på, vi hade ju en kudde under oss, emellan oss. Våra kroppar hade en fet kudde under täcket som vi skulle ha koll på. Och liksom täcket, och vi skulle liksom kyssarna.
Mycket att tänka på också.
Alltså det var allt.
Jättemycket att tänka på.
Mikrofon, kamera, det var liksom allt. Så det var liksom det sista man tänkte på där och då var så här, tänk om jag får bånga. Det var det, alltså jag vet inte om jag tänkte på det en enda gång. Vilket är intressant liksom.
Mm, förstår det. Det ser ju ut som en sak på film, och sen vet man vilket... Alltså vilken maskin det liksom är runt om.
Ja men verkligen.
Ja, väldigt kul. Jag kan tänka mig också responsen runt om. Måste ju varit så otroligt mycket kärlek och bara så här, så mycket allt bara kan jag tänka mig.
Alltså vi alla, hela produktionen är skit liksom. Alltså vi är verkligen jätteglada. Överallt, vi går runt och hypar hela tiden och hypar varandra och liksom träffas på stan så här helt random. Och bara, vad är det som händer typ? Så det är verkligen sjukt. Vi är riktigt glada alltså.
Mm.
Vårt mål var ju att så här, jag hoppas att Young Royals kommer upp till Snabba Cash-nivå åtminstone. Det största av allt nivå liksom, så här, så att man ändå vet att folk gillar den. Och den har ju liksom gjort det. Den har ju blivit en succé. Så att det är så här...
190 länder eller?
Ja, 190 länder.
Vet man hur många som har sett den?
Nej, direkt siffror vet man ju inte, för Netflix håller ju det hemligt. Men
något bra i alla fall.
Det är nog ett par miljoner. Det gissar jag på i alla fall.
Mm. Och då antar jag att det kommer bli en tvåa.
Vi vet inte det. Men förhoppningsvis.
Alltså om du inte får säga, så kan du säga att jag vill inte säga. Men
jag vet faktiskt inte.
Men är det verkligen så att du inte vet?
Jag vet inte.
Nej. Okej, är det någon som vet?
Det är väl Netflix som vet.
Det är de som vet, ja.
Och de kommer väl, för att jag tror att de jag tror att vi kommer få reda på det liksom den här månaden, tror jag. För att Netflix, deras strategi är tydligen att så här, jag vet inte ens om jag får säga det här. Nej, men det kan ju väl, det får man väl säga, det är väl ingen hemligt.
Nej.
De bedömer i alla fall sina projekt efter en månad. Det är väl fair att säga. Efter en månad så liksom ser de hur den har gått, och liksom sen antar jag att de bedömer om det blir en fortsättning eller inte typ. Så att jag tror att just nu så kollar de väl hur den går liksom, och vad tankarna är och liksom. Ja. Sen så får vi väl reda på det när det är grönt ljus, om det blir en två liksom.
Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på din uppväxt.
Mm.
Din mamma kom från Venezuela.
Mm. Både jag och mamma.
Du och mamma.
Mm.
Ni kom till Sverige. Du var 6 år.
Mm.
Varför åkte ni från Venezuela till Sverige för? Och berätta lite om tiden i Venezuela.
Tiden i Venezuela, då var jag ju bebis. Men jag kommer ju ihåg väldigt mycket, för jag blev ju 6 innan jag flyttade. Liksom. Så jag kommer ihåg min skola jag gick på, några klasskompisar. Jag har inte kontakt med dem idag, men jag kommer liksom ihåg dem, vad de hette. Sådär. Nej, men det var en jättefin tid. Alltså, jag kommer ihåg, jag hade ju liksom... mina nära och kära liksom. Jag kommer ihåg min mormor och hennes systrar och mammas syskon och mina kusiner, alltså alla, jag hängde ju med alla hela tiden. Jag var ju första barnet i mammas generation. Först, andra barnet, det var jag och min kusin. Så vi var ju liksom bebisarna i den nya generationen. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket kärlek liksom med familjen och sådär. Sen så hade mamma alltid en dröm om att flytta därifrån. För att hon ville väl en bättre framtid för mig typ. Så hon ville flytta till antingen USA eller Europa. Hon älskade Italien. Hennes bästa kompis flyttade till Miami. Så att hon hade ju alltid planer om att flytta. För att det var hennes dröm liksom. Och sen så lärde hon känna min låtsaspappa då, som är min pappa idag. Och så kom han till Venezuela och lärde känna oss. För att de kom i kontakt liksom. Och sen ett halvår senare eller någonting så flyttade vi till Sverige för att vi lärde känna honom.
Och han var svensk?
Ja.
Mm. Vad var din biologiska pappa?
Han är i Venezuela. Han levde inte idag. Tyvärr. Men han bodde ju där, precis som alla andra. Hela liksom släkten. Alltså,
men de gick skilda vägar?
Ja. Exakt. Min biologiska pappa gick skilda vägar efter att jag fyllde ett. Så att jag är ju bara växt upp med mamma, basically. Och mammas sida av familjen och släkten och sådär.
Vet du varför de inte fortsatte?
Ja, det är en väldigt lång och komplicerad story. Men så deppigt ska vi väl inte gå idag.
Nej.
Men mamma gick liksom vidare och hon är en power woman, så hon behöver ingen man som ska liksom hjälpa henne på det sättet. Vi klarade oss själva med vår familj och liksom sådär. Och sen så lärde vi känna Thomas och han blev ju ett nytt ljus i våra liv liksom. Och sen flyttade vi till Sverige och sen dess har de varit gifta i 16 år nu.
Gud vad kul.
Mm.
Så han är ju verkligen din
pappa. Ja, han är min pappa. Det finns ju ingen annan liksom. Och så fick vi ett bättre liv. Kolla vart vi alla är idag liksom. Mamma och vad min pappa gör. De har rest runt en hel månad i en husbil genom hela Europa och jag har liksom fått jobb och jag jobbar liksom med det jag älskar. Jag vet inte om jag hade lyckats med det i Venezuela liksom. Så att
Vad är er familj då där? Var ni, jag antar att det finns så här extremt stora klyftor i Venezuela. Att det finns folk som är extremt rika och så finns det folk som är extremt fattiga.
Ja, så är det ju. Så är det ju verkligen.
Vad var din mamma där någonstans? Var hon jättefattig eller var det någon typ av medelklass? Eller var det...
Nej, det fanns perioder, verkligen. Det fanns verkligen perioder. Men mamma kom ju från en lite fattigare familj. Lite ut på landet eller vad man ska säga. Men sen så lyckades hon göra sina egna stålar. Men sen så gick det ju ner igen och sen upp igen. Det har ju varit jävligt kämpigt i Venezuela. Det är ju inte lätt liksom. Så att hon har ju behövt kämpa. Hon har ju pluggat och hon har betalat sina egna skolor. För där i Venezuela man betalar ju för att plugga. Man betalar sin... Allt själv betalar man. Och det var ju hon tvungen att göra helt själv liksom. Hon hade ingen som skulle peja hennes studier. Så det har ju verkligen varit jobbigt liksom. Och det är också därför hon ville därifrån. För att där man lär sig inte lika bra engelska där till exempel. Och bara det kände hon så här: men gud, jag vill att mitt barn ska lära sig engelska. Jag vill ju att mitt barn ska kunna ett tredje språk. Jag vill ju att mitt barn ska bara få mer möjligheter typ. Och det såg inte hon i Venezuela. Hon såg inte att det skulle ge mig de möjligheterna hon ville att jag skulle få. Så det var därför hon ville flytta därifrån liksom. Och sen så...
Stark mamma.
Verkligen. Och sen till Sverige liksom. Jag lärde mig tredje språk. Lärde mig engelska. Har pluggat. Har ett jobb. Alltså. Så det gick ändå bra liksom. Och dra därifrån. Och nu är ju det landet katastrof. Så att mamma hade ju verkligen den känslan på sig att det inte direkt skulle bli bättre där heller. Och nu är det ju så dåligt som det bara går att bli där. Och det är därför jättemånga venezolanos flyttade därifrån för att det går inte att leva där som det ser ut just nu. Det är väldigt hårt liksom.
Nu, jag har en fråga till dig. Min pappa försvann typ när jag var 3-4 år. Han kom från Chile till Sverige och sen så gick han och min mamma inte ihop. Så att det är lite grann så här liknande där. Och sen så försvann han från Sverige igen till Australien. Men det visste vi inte om då. Sen sökte jag upp han när jag var 25. Så att nu har vi en del kontakt i alla fall.
Och jäklar. Det är lite samma story som min mamma faktiskt. Hon tog kontakt med sin pappa när hon var typ 25.
Ja.
Eller 21 eller något sånt där.
Så mycket oansvariga pappor där.
Verkligen.
Men det var så här, när jag då, jag har alltid tänkt på så här, vem är min pappa? Mm. Hur är vi lika? Hur, för att jag, han försvann kanske när jag var 3, 4, så jag minns typ ingenting.
Därifrån.
Men jag har alltid tänkt så här, är vi lika? Varför försvann han? Varför? Och lite sådana där. Massa sådana tankar. Och sen så har de bara kommit då och då. Därför så sökte jag upp han när jag var 25. Till slut. Så hittade jag hans farbror här i Sverige.
Mm.
I Skarpnäck. Min mormor berättade att jag hade den där. Så ringde jag upp dem och sen kom jag i kontakt med min pappa i Australien. Men till min fråga till dig är. Har du någon fråga? Nu hade din pappa gått bort.
Ja, tyvärr.
Ja. Men är det någon fråga som du skulle vilja ställt honom?
Ja. Det finns faktiskt en grej. Men som jag vet att han inte hade svarat på. För att den frågan har min mamma ställt honom i efterhand. Och det... jag är bara så här, det är inte att jag behöver fråga honom det. Det är inte som att jag inte kan fortsätta leva mitt liv utan att få svar på den här frågan. Men jag är bara väldigt nyfiken. Vad fan gjorde han liksom? Och frågan är väl, vart tog alla våra saker vägen? För att han lämnade mig och mamma utan något typ. Han tog allt som fanns i huset. Och vart tog allt vägen? Det är typ det enda jag tänker på. Så här, alla mina så här, bebiskläder, mycket bilder på mig när jag var liten, mammas grejer från när hon var liten, alltså väldigt mycket sånt. Var tog allt det vägen? Vad fan gjorde han med allt det där? Så jävla sjukt att liksom ta andra människors privata saker och kläder och bilder och liksom mina bebissmycken. Liksom. Jag hade små smycken som passade mina handleder när jag var liten. Liksom. Vart fan tog allt det vägen? Mm. Det vet ingen. Tror jag i alla fall. Det finns ju fortfarande hans familj. Och hans nära lever ju fortfarande. Liksom. Så att någon borde väl ändå veta. Men det är ju ingenting som jag behöver. Alltså, jag har ju överlevt utan allt det där. Men det hade... det hade ju varit kul att liksom få se allt sånt som man hade då liksom, när man var så liten. Så att, ja, det är nog det alltså. Sen så varför han gjorde allt det där, det är allt annat och var helt knäppt. Det är väl självklart liksom. Det är ju toxic masculinity eller vad man ska säga, och alkoholproblem och allt sånt där gott, allt smått och gott.
Stark.
Så att det är liksom, det behöver jag inte ha något svar på, det vet jag ju redan, det behöver inte ens förklaras. Det är liksom bara helt oacceptabelt och det är bara så här. Jag bryr mig inte om det, men just det där andra, det är så här, vad fan, kunde du inte bara lämna mina grejer liksom? Men ja, jag vet inte, det är inget jag tänker på.
Ja, vi kan kämpa, din mamma varit i alla fall.
Ja, verkligen. Hon ska ju verkligen ha cred. Mm. Som fan. Mm.
Nu är du 23, eller hur?
Snart.
Snart 23.
Snart.
Jag har läst att du snart 23.
Några månader kvar.
Några månader kvar. Yippie! men så att det är kanske lite tidigt. För att jag hade, när jag var 23, då tänkte inte jag riktigt på det här. Men skulle du vilja bli förälder själv?
Ja. Det tror jag nog. Absolut. Jag måste bara lära mig att ta hand om mig själv först. Det är nog det som är prio ett faktiskt. Att verkligen kunna så här, var verkligen helt 100% självständig. Det gäller massa små grejer. Alltså ibland får jag flipp på att jag liksom inte kan sköta vissa köksgrejer till exempel.
Typ mikron, jag sätter på mikron. Fan, jag med mina pannpizza. Är det 900 watt eller 150 watt?
Verkligen.
Den blir alltid bränd.
Nej, men alltså, ja, typ, nej. Men alltså fan, handla, det är inte riktigt. Alltså jag får ihop alla ingredienser, alla grönsaker och liksom kunna veta vad man handlar och vad man ska göra med det. Fattar du vad jag menar?
Jo, men jag fattar vad du menar. Jag köper ju väldigt ofta broccoli och sen ligger den i kylen, sen börjar mögla. Och jag jag hade ju en tanke, jag skulle gjort någonting med den här jävla broccoli.
100%.
Men sen så ligger den här fortfarande och sen tänker jag så nästa gång igen. Så har jag köpt så 240 broccoli som har möglat i kylen. Och sen blir jag tvungen att slänga dem alltid. Är det den grejen?
Det, alltså, jag tror inte du förstår, det har hänt mig jättemånga gånger. Just med broccoli också, för fan vad sjukt. Jag hinner aldrig liksom laga klart broccolin.
Och jag är pappa till snart två barn. Oh, så att det går uppenbarligen att vara förälder utan. Mm. Och fortfarande har det problemet. Nej, men jag förstår. Det där är ju svårt alltså. Det är svårt det där.
Det till exempel, ja.
Om det är någon som kollar eller lyssnar på det här nu som har något fantastiskt bra recept på typ broccolisoppa, så kan ni ju skicka.
Jag har
över.
Faktiskt ett bra recept på broccoli, men som jag inte lagat på länge. Man steker kyckling i vitlök och du vet allt det där. Kryddar den. Och sen så gör man liksom en broccoligryta av det typ. Man häller i massa broccoli och sen så häller man typ i grädde eller vad fan det var. Så bara gör man en fet kyckling broccoli såsgryta.
Wow. Har du grädde i det några eller?
Jag har faktiskt inte lagat den på jätte... Alltså sist gången jag lagade den var faktiskt 2020. Någon gång. Så jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men det var något sånt. Det var faktiskt gott.
Ja, kul.
Min kompis smakade, han tyckte om det faktiskt.
Har du något annat som du har en paradrätt? Om du skulle ta hem någon på någon dejt eller ta hem någon väldigt viktigt. Vad hade du lagat?
Alltså fan, jag har ingen paradrätt. Jag lagar väldigt mycket pasta för att det är väldigt lätt tycker jag. Och det går fort. Och oftast så lagar jag mat för att jag ska äta jättefort. För att sen måste jag dra.
Man orkar inte det där.
Nej, jag orkar liksom inte laga massa grejer. Så att jag lagar väldigt mycket pasta. Jag har faktiskt blivit väldigt bra på carbonara. Alltså.
Oj.
Jag vågar inte yttra mig. För jag pallar inte få massa italienare efter mig. Men jag har ju grädde i. Jag skojar.
Mm, kul.
Nej, jag drev.
Nej,
okej.
Okay.
Jag
kan inte. Jag vet inte ens hur man gör carbonara.
Alltså, inte? Nej, men jag har faktiskt...
Jag kör ju bara veganskt, typ. Så att jag har inte blivit någon carbonara. Men det kanske finns vegetariskt.
Ja, det finns ju vegetariskt. Det finns ju vegetarisk bacon. Mm. Typ. Eller man ska ju inte ha bacon. Men du, ja. Mm. Pancetta. Inte pancetta, det var något annat. Någonting.
Okej.
Ja. Nej, men det är ändå bra på liksom.
Mm. Kul. Mm. Jag får gratulera.
Ja, tack.
men till din uppväxt, hur var skoltiden?
Ja, skoltiden, den var det var en resa alltså.
Du kom hit till Sverige 6 år gammal, skulle precis börja i typ ettan. Mm. Och du kan inte ett ord svenska.
Mm-hmm. Då bodde jag i Göteborg med mina föräldrar. Och jag började en skola där det var typ väldigt mycket utländska barn. Jag vet inte vad man liksom, ja, det var i alla fall väldigt mycket utländska kids. Och lärare som gick på den skolan. Där hade jag ju tur. För att det var ju två... Jag blev ju väldigt, väldigt nära vän med två klasskompisar. En av dem har jag faktiskt... Alltså, jag tror att vi har varandras nummer. Men vi pratar inte jätteofta. Men vi har stött på varandra i Göteborg. Typ på trädgården. Så här. Och bara, what the fuck? Jag har inte sett det på typ 10 år. Alltså... Och den gången så började vi få kontakt och så sågs vi någon gång efter det. Och det har bara varit skitkul liksom. Och vi gick i ettan tillsammans. Och hon, Julieta, heter hon, shoutout. Och min killkompis jag hade i ettan också som hette Charlie. Tror jag? Ja, jag tror det. Charlie. De var ju också latinos. Så de hjälpte mig jättemycket. De översatte, de pratade spanska med mig och hjälpte mig. Och sen var en av lärarna, också flera stycken faktiskt, både på fritids och en av mina lärare var också spansktalande. Så jag hade väldigt mycket tur. Och sen så hade jag en spansktalande lärare som hjälpte mig på min svenska 2. Efter skolan så gick jag upp typ svenska 2 TB. Och lärde mig svenska liksom. Så jag, på den skolan hade jag ju tur, för jag hade ju många som pratade spanska. Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket från den tiden när jag inte fattade. Men jag vet ju att jag inte fattade liksom. Jag var väldigt så här, ja, säkert att många svenska barn liksom inte kunde fatta mig. För att jag fattade inte dem, obviously. Men jag lärde mig svenska ändå tillräckligt på typ ett år.
Men du sa att du kände dig, att det var väldigt stökig tid. Att det lät som att du kände dig utanför.
Var, ja, det var när jag blev lite äldre. När alla började bli lite mer medvetna. Då bytte jag skola, för att vi flyttade från Göteborg till Halland, Kungsbacka, utanför Göteborg. Stället som heter Åsa. Det är väldigt fint i Åsa. Och det är inte alls lika många utländska familjer som bor i Åsa. Nu bor det faktiskt mer utländska. Men när jag, mamma och Thomas flyttade till Åsa, så var det typ bara jag och mamma som inte var svenskar i Åsa. Och då så finns det två skolor i Åsa. En gammal och en ny, och jag började den nya. Och då började jag 4:an där. Och då hade jag ju liksom hunnit lära mig svenska, men inte på den nivån som alla andra var på, obviously. Jag var ju fortfarande inte där när det kom till svenskan. Och sen så var jag den enda utlänningen, den enda mörka, den enda killen som sjöng och dansade. Och det var där liksom folk började bli medvetna, och tjejerna gick runt med dyra väskor redan från typ 5:an, 6:an, och killarna skulle vara skitcoola och balla, du fattar. Alla spelar fotboll. Väldigt litet, en liten by liksom. Så det var ju där det började, och det var där det började liksom bli lite jobbigt för mig. För alla de här anledningarna liksom. Men jag tog ju mig igenom det. Men det var ju...
Nu sa folk elaka saker till dig då, eller?
Ja, väldigt grova saker också till och med. Saker jag inte ens... Ja, nej, ja. De sa allt jag kan tänka dig.
Typ N-ordet och sånt?
Ja, N-ordet, absolut. Och folk googlade ju upp, ja men, svarta personer. Och sen så skulle de liksom bevisa för mig att jag ser ut som dem. Och det blev liksom, det var som att alla barnen verkligen gjorde det tydligt att jag var annorlunda och inte alls såg ut som dem. För de kallar mig det, även fast jag inte är det. Jag är liksom en latino. Jag är inte en svart person. Jag är inte liksom afrikan. Vad heter det? Men man kan ju tro det ibland på grund av mitt hår. För att jag är ju ändå, jag är inte vit liksom. Men för dem så var jag ju en svart person. Men de kallade inte mig det, utan de kallade mig för N-ordet. Och det var ju, och jag vet ju inte vart barn får det ifrån. Liksom klass, alltså 5:an. 4:an. Och det fortsatte ju till 6:an, och sen så det blev bara värre och värre på den skolan. Och den skolan, den gamla skolan, var bara bajs. Inte lärarna dock. Jag gillar mina lärare, och jag hade ju vänner där också, men det var ju bara kaos alltså.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men hur mådde du där på den här tiden? Om det är så att, vi säger så här, när man är där så har man ju, man försöker hitta sig själv. Mm. Man känner ju redan, även om man är vit och man passar in i allt, så känner man sig fortfarande, alltså ja, man har dåligt känna självförtroende, ja, man har ingen aning om vem man är, man har en så här. Men 100%. Då att bli kallad N-ordet och vara så här, väldigt utstött som du var, det måste ju tärt på dig något enormt.
Ja men verkligen, 100%. Och jag var nästan inte ens medveten om hur illa det faktiskt var. Förrän i efterhand när mamma har berättat att så här, du var ju jätteledsen. Så många gånger kom jag hem gråtandes. Och mamma var liksom verkligen tvungen att göra saker med sina egna händer. Alltså, vi drog ju och pratade med rektorn, mamma hjälpte ju mig. Hon var ju där och Thomas åkte hem till ett par föräldrar. För att när jag gick i sexan så var det en kille från nian. Han drog mig i håret när jag satt på en buss och vi skulle på någon utflykt typ. Så drog han mig i håret skithårt bakifrån och alla hans polare skarvade liksom. Och jag var liksom 3 år yngre.
Men vi vet ju.
Jätteonice liksom. Och jag vet inte vem han är idag, men det var ju bara så jävla taskigt gjort. Och sen så mina föräldrar var ju tvungna att verkligen stötta mig och det gjorde de ju liksom. Men det här med att jag var mörkare än alla, varje gång vi var på semester eller när det var sommarlov, då skete jag i att sola. Alltså jag satt ju alltid i skuggan, massa solskydd, ville inte bli brun för att passa in och jag ville inte vara mer brun än alla andra. Men sen när vi kom tillbaka till skolan, då hade alla vita boys blivit gyllene bruna och fina, lite solblekt hår och hade varit solkyssta. Bara, kolla hur brun jag är. Men mig kallade de för N-ordet när jag var brun. Eller när jag blev brun så var jag alldeles för brun. Det liksom funkar inte. Jag passade ändå inte in. Även fast de andra också var lite bruna. Vilket också är helt sjukt liksom. Så det påverkade mig ganska mycket. Jag hatade mina lockar. Så jag började platta mitt hår. Ville se ut som de här blonda killarna i min klass basically. Sa till mamma, fan min... Och än idag känner jag, fan jag hade lätt velat ha blå ögon. Eller så här, gröna ögon. Men idag tänker jag för att så här, jag gillar den ögonfärgen. Men då var det ju för att jag ville se ut som dem. Jag ville ha blå ögon, rakt hår och inte så brun. Liksom. Det var ju så jag ville se ut när jag gick i den skolan. Och sen ville jag ju sluta sjunga. Och jag ville sluta dansa för att de sa massa sjuka grejer. När jag var 11 år så sjöng jag med Erik Sade på Kristallengalan. Vilket var skitkul. Alltså Erik Sade var ju min idol verkligen när jag var så 10-11 år. Och jag fick ju chansen att sjunga med honom och det var helt sjukt. Och då gick jag ju i samma skola fortfarande. Och då sa de ju liksom massa sjuka grejer till mig om Erik för att få mig att må skit. Alltså så här, han är ju det här och han är ju där. Hur kan du träffa honom? Han är ju det här. Och jag bara, alltså det var ju skitjobbigt att höra på liksom. Nu vill jag inte säga vad de sa för att det är bara onödigt, men de sa verkligen massa bajs hela tiden och jag kom ju hem och sa till mamma bara, jag vill aldrig mer sjunga igen. Och grät och var liksom så här, jag vill aldrig mer göra det här. Bara sluta med det liksom. Och hon verkligen stöttade mig i det liksom. Och sa till mig att fortsätta om det verkligen var det jag ville göra liksom. Så att det var ju verkligen upp och ner.
En stökig tid alltså.
Som fan.
Och sen att det kunde också, att det kan gå så långt att det skulle kunna också förstöra hans drömmar. Att du hade kanske en dröm om att sjunga, men det skulle faktiskt kunna gjort att du bara, nej men nu struntar jag i allt.
Ja.
För att jag tycker det är för jobbigt.
Ja, och jag tror att det är många människor som kanske känner så, eller barn som faktiskt bestämmer sig för att sluta med vissa grejer för att ingen annan verkar stötta dem liksom, eller tycker de är coola eller någonting. Vilket är så synd alltså.
Men berätta lite grann, hur kom du in i FO? Och vad var det som ledde till det?
Ja. När jag var liten sjöng jag ju. Gjorde talangtävlingar. Jag sjöng med Erik Sade på Kristallengalan. Hade skittur. Och allt det här la jag ju ut på YouTube. Min mamma filmade ju mig varje gång jag sjöng och la ut det på YouTube bara. Hela tiden. Omar sjunger typ. Allt det där finns kvar. Det är riktigt jobbigt. Men vad fan ska man göra? I alla fall. Och skivbolaget då skulle ju starta ett boyband. Och då så hade de sett mig. Jag vet inte vem exakt det var som såg mig. Men det var någon som såg mig på YouTube. Och då så hörde de av sig till min familj. Och sa att de har tankar kring att starta ett boyband, ett svenskt boyband. Och de var intresserade av mig. Så jag tackade ja, för jag hade inget annat att göra. Hade vunnit alla tävlingar. Var 13. Och var för gammal för alla de tävlingarna jag hade gjort. Jag tror att åldersgränsen var typ 13. Och jag hade redan vunnit de största. Så jag var såhär, jag har inget mer att göra nu. Så jag bara, okej. Så jag tackade ja. Och sen så åkte vi hit jättenära där vi är just nu. Ett litet kontor precis här på Östermalms torg. Och hade möte. Och sen blev vi med i bandet liksom. Och sen året efter så hittade de andra killarna. Jag tror att jag var den första. För att de hittade de andra killarna genom dansskolor. Men hittade de på YouTube. Det är typ så jag uppfattat det. Så att året efter så, eller under samma tid, så hittade de ju Felix, Oscar, Rogge. Och sen sågs vi alla 2013 typ i februari eller någonting. Och kom jag till Stockholm för sången. Och så sågs vi i danssalen och dansade tillsammans. Och sen 3 månader senare så sa det boom. Och då var vi överallt. Efter 3 konserter med Bieber. Och då gick jag ju 7:an på den nya skolan. Och då vände ju hela mitt liv. Då blev jag ju den här coola killen istället. Som alla stirrade sönder på skolan.
Även... Du kunde inte gå i korridoren ens. Det var så alla vände.
Nej, men alla stirrade och alla sa hej. Och sen så kunde jag undvek alltid fotbollskorridoren. För att det var där jag hade lite enemies hela tiden. Alla fotbollskillar är liksom toxic för killar som gillar att sjunga och dansa. Kanske inte alla. Men kanske inte. Nej, absolut inte alla fotbollskillar. Nu ska jag inte vara så hård. Men jag var ju rädd för att gå där. För att jag kände att varje gång jag gick förbi fotbollsklasserna, då kände jag mig så jävla liksom utstirrad. Och jag kände mig så jävla. Jag kände mig som ett får när jag gick in i så här korridor med massa vargar typ. Fattar du vad jag menar?
Det är bara att säga till dem. Det är inte jag som springer efter någon jävla dum boll.
Exakt.
Jag springer inte efter mina fötter efter någon jävla boll. Fuck you.
Ja, men verkligen. Nej, men fan. Och då fick jag ju liksom en helt annan uppmärksamhet liksom.
Men hur blev ni så stora? För att för mig var det också så här, typ över natt att bara läsa allting. Och sen blev...
Hur blev ni så stora? Jag har ingen aning.
Nej, men alltså vad var det så här, spelade ni möttes i danssalen. 3 månader senare var ni överallt. Men vad skedde de här 3 månaderna? Började ni spela in den första låt?
Vi spelade in 3 låtar, typ 4 låtar. En av de låtarna var Build a Girl, som är en av de mest så här, populära av Foo, gamla låtarna liksom. Och vi dansade skitmycket i danssalen. Vi repade dans till de här låtarna. Vi spelade in de här låtarna. Och sen så slängdes vi in i Globen. Från ingenstans.
Ja, hur kom det sig?
Jag har ingen aning. Det kom via liksom vårt skivbolag. Något hände där. Jag har
kontakter.
Business. Jag har ingen aning.
Sen var rätt vad det är, så skulle ni vara förband till Justin Bieber.
3 nätter i rad. Fullsatta Globen.
Helt insatt. Det är bra start. Det är lite grann som din Netflix nu. Aldrig skådespelat. Så bara...
Boom!
Netflix. Mm. Sen bara... Aldrig typ... Eller stått på scenen har gjort. Man hade giggat med band. Sen bara... Globen. Fullsatt. Ja. Världens största artist.
Jag har sån jävla tur. Jag har alltid haft sån jävla tur. Men det är också för att jag hela tiden fortsatt liksom. Man ska fortsätta. För man vet aldrig vad som händer. Jag är så jävla liksom lyckligt lottad. För att jag har verkligen hittat vägar liksom hela tiden. Och det är för att jag vill inget annat. Det är ju det här jag vill göra. Jag har ju inget annat val. Det var så jag tänkte med Netflix också. Jag bara, jag har inget annat val. Antingen så blir jag det här. Och så kommer jag liksom kunna göra någonting utav det här. Eller så ska jag liksom flytta till Göteborg och plugga. Vad väljer jag? Obviously ska jag gå den alltså unsafe vägen. Jag tar alltid den som är... Alltså jag tar ju risk hela tiden liksom. Alltså jag har ju ingen plan B. Jag har ingenting. Jag tar bara en risk och bara springer så fort jag kan ditåt liksom. Tills jag fucking löser det på något sätt. Och det har ju gått ner och upp hela tiden. Det började med att jag var... 10 talang, det gick uppåt. Sen fick jag lite talangtävlingar. Sen så fick jag nästan ett kontrakt. Och sen så bara, nej, ingenting. Pff, ner. Och sen så tog det ett år. Sen så bara, okej, jag är med ett band. Upp. Som fan, upp. Men där var det också berg- och dalbana känslomässigt. För att som du vet så alla tror att utåt så, från, utifrån så ser allt så perfekt ut, men inifrån så finns ju mycket som händer liksom. Så det var ju väldigt upp och ner där, och sen så efter bandet sjönk det för mig, känner jag. Och nu är jag, känner jag att jag är på väg upp igen. Och det är liksom hela tiden upp, ner.
På väg upp. You are fucking at the top, man.
Ja, nej men så det är ju så.
Ja, nej men det är ju verkligen så livet där. Vi måste bara ha det. Då, men hur, ni kom in på Globen, ni körde där. Och sen efter det, jag kommer inte ihåg.
Jag vet inte vad som hände.
Jag kommer bara heta era fans då. Beavers. Fooers, ja.
Fooers.
För det var också så här, jag hörde så här förut. Så här, nej men de Believers. Heter de Believers?
Believers, tror jag.
Believers.
Så att han heter Beavers, det är Believers.
Believers. Och folk är så här, så går skrek hela tiden och typ gråter och bara så här, vet, ligger och
helt hysterisk.
Övernattar så här,
en vecka innan han kommer.
En vecka, helt
säkert.
Men folk gjorde det, det känns som att ni fick typ samma, berätta några såna konstiga moments där vad era fans har gjort.
Gått in i våra hus.
Gått in i era hus?
Ja, gått in i vår.
Hur menar du då?
De gick in i Oscars hus en gång. Två tjejer när han duschade, så kom han ut och så såg han dem från övervåningen. Men när han hade handduk och var helt naken, och så såg han två tjejer som viskade i hallen.
Va?
Ja.
Jesus.
Vad mer har hänt? Jag vet inte. Alltså, jättemycket har hänt. Alltså så jävla mycket. Det, och jag vet inte vad det var som väckte. Jag tror att för det första så var vi väldigt unga. Så vi fick väldigt ung målgrupp. Och jag tror att många, alltså unga personer och ung målgrupp, jag tror att det är de som är de mest galna liksom.
Jo, men när man är såhär 20-25 eller någonstans, då fattar man ju, då går ju inte man ut och inte skriker, då är man ett psykfall lite mer. Medan man,
ja,
alltså när man är ung, då är det mer så här, det kan ju vara hela ens liv.
Ja,
alltså man
exakt,
är ju inne i det där, man är hela ens...
Man kommer väl ihåg om man hade någon idol när man var 12 liksom. Jag dog ju när jag såg Erik Saade för sången, eller när jag såg, inte vet jag råkade se Danny. Jag var på Erik Saades konsert i Liseberg och när jag var typ 10. Alltså helt sjukt vad liten jag var med min bästa kompis.
Det blir ju så.
Och då ser jag Danny i publiken. Alltså vi flippar. Alltså vi verkligen flippar liksom.
Ja.
Så att säga, jag verkligen fattar att så här, folk blir så när man är unga. Så man ser ju på det sättet liksom. Idag hade jag flippat om jag skulle se Rihanna bredvid mig. Då hade jag ju dött. Men jag tror inte jag hade skrikit i hjärmen och börjat gråta framför henne liksom.
Nej, du har ju inte gått in i hennes hus.
Nej, jag hade inte gått in i henne, verkligen inte gått in i hennes hus. Jag hade ju verkligen inte stalkat henne heller. Jag hade inte gjort något sånt, för att jag vet inte, men man är ju olika. Men jag tror att det är det. Sen så, jag vet inte, vi körde Bieber. Vi fick väldigt mycket Bieber-fans där och då. Så jag tror att allt bara en och samma grej bara. Sen så exploderade vi, jag vet inte. Vi hade sån tur, samma där. Alltså vi hade så mycket tur. Rätt tid. Fanns inget boyband. Fanns liksom, förutom One Direction då. Men det var ju en helt annan grej.
Fick du träffa Justin?
Nej, vi fick ju inte träffa Justin.
Man ville ha foto med henne.
Men vi alla var ju typ kära i Justin.
Mm.
Vi var ju de största Justin-fansen. Jag och grabbarna. Alltså vi dog ju för honom. Alltså Felix kunde härma honom på pricken. Hur han satte på sig brillorna på scenen. Och sen så här, hur han gick så här. Han gick så här till All around the world people want to.
Wow.
Han härmade honom exakt och vi var så här riktiga fans. Men vi träffade honom aldrig. Det sög ju. Men vi träffade One Direction året efter.
Mm-hmm.
För vi lyckades ju vara förband till dem också.
Helt insane ju.
Jag vet, weird som fan, jag vet inte. Ja.
Var det, fick polisen ingripa någon gång när ni era fans och så där?
Ja, typ varje gång alltså. Särskilt när vi gjorde street performances, det var ju så vi kallade det för. När vi, gud vad jag känner mig som typ 35 när jag pratar om det här. Vi gjorde ju gig. Vi dansar liksom med en högtalare på gatan. Det var ju det som...
Men jag sätter på lite musikvideos och sånt, va? Ni har med er musikvideos? Ni hoppar på typ suggor, gör volter och...
Ja, exakt. Och vi är liksom mitt på stan och så gjorde vi alltid en ring med massa fans runt oss. Och så dansade vi mitt i ringen liksom. Det var ju det som var vår grej typ. Och många av de gångerna var ju polisen tvungna att liksom avbryta och det blev ju kaos. En gång var vi i Göteborg, högst upp på avenyn var vi i Göteborg och det var ju liksom typ 1000 pers där framför. Det var ju som en fucking konsert mitt på gatan.
Ja, och ni ska bara gå och dansa lite.
Ja, vi ska bara gå och dansa lite. Och folk, och vi hade ju satt upp så här, du vet, sån här tejp runt om så att folk inte skulle gå fram liksom. Men det höll ju inte. Folk bara diva rakt in, de hoppade på oss, de kramade oss, vi började liksom springa runt där för vi visste inte vad fan vi skulle göra, och då så bara flög med människor in. Och sen så kommer Aina och liksom ska gripa in och stoppa alla, och det blir ju bara kaos. Och sen kommer en polisbil och så bara blir puttade av vårt management och våra day-to-day managers, och bara springer i bilen. Och vi bara springer och mamma bara, vad fan händer? Och våra föräldrar fick ju panik varje gång. Det var kaos alltså. Men det var ju det vi skapade. Det var ju därför det blev en sån hysteri. För det var det enda vi skapade. Vi älskade ju att skapa kaoset. Det var ju det som var meningen liksom. Det var ju så vi fick rubriker, det var så folk bara what the fuck liksom, för att vi, det var det enda vi ville åt, och det var så lätt också, fansen var så, alltså så in it och liksom verkligen var så passionerade i The Fool liksom, så att vi kunde ju säga vi vill att ni stormar in här och ni ska skrika och alla ska höra att vi är här, alltså då skulle de göra det liksom. Det var helt sjukt, det var ju en armé.
Det är så himla stor, alltså vem vill inte testa på det?
Ja, det är
alltså vem skulle inte vilja vara med i ett boyband och ha den, alltså den typ av fans?
Ja, alltså,
alltså testa på det livet.
Fattar du vilken makt man har egentligen?
Hur gamla var ni här?
Jag och Felix var 14 och Oscar och jag var 15 och var ett år äldre än oss. Och sen så höll vi på tills jag och Felix blev 18.
Och var ni lika heta hela vägen eller?
Nej, det tog ju lite, kom ju mot sitt slut sista året tror jag. Och det var ju då vi hade vår sista turné. Vi släppte vårt sista album. Och då hade ju vi också växt upp. Så vi gjorde ju inte samma grejer heller. Vi började ju efter 2,5 år typ av kaoset vi gjorde, så började vi fokusera på vår musik istället. Så vi gick in i studion. Vi gjorde inte så många street-grejer längre. För det var ju när vi var yngre liksom. Då flippade över. Någon gång flippade ju vi alla över till att så här, men vi vill göra vår egna musik. Och vi vill ju skapa vår egna grej. Nu är vi inte 14 längre, utan nu är vi liksom 17. Så nu vill vi göra liksom nice musik som tonåringar och folk i vår ålder lyssnar på. Vi vill ju till klubben. Vi växte upp liksom. Så att vi ändrade på lite på vad vi gjorde. Och sen det gjorde ju att, alltså fansen växte ju också upp med oss liksom. Så då var inte fansen lika taggade på allt det vi redan hade gjort. Utan nu, man växer ju upp. Så att det blev ju en helt annan grej. Och det var ju därför det lite, den här hysterin tog typ slut.
Jag förstår.
Men det finns ju alltid ett slut på något gott liksom.
Det finns alltid, nya kapitel som kommer också.
Exakt, och det var ju då vi gick våra egna vägar. För vi ville ju göra vår egna musik. Jag har alltid velat göra spanska. Och jag sjunger spanska med bandet då liksom. Så det var ju alltid en dröm att göra våra egna grejer liksom.
Det var ju så här, på utåt sett när man kollar på The Foe, så var det ju en total succé.
Mm.
Men du hade lite utmaningar personligt i bandet.
Mm. Ja, exakt. Det var ju, eftersom att jag redan också hade sen innan haft väldigt svårt med umgängen, kompisar, klasskamrater. Jag känner mig alltid den annorlunda personen. Hela tiden, hela min uppväxt har jag känt det. Och på grund av språk, utseende, etnicitet, vad jag gör, mina intressen, allt. Sen när jag började med ett band med 3 vita killar, svenska killar från Stockholm, som känner varandra sedan innan, dansat hela sitt liv, streetdance, och de har dansat ballett och de har gjort allt sånt här. Var det ju också svårt för mig att så här, verkligen bli en, liksom, en i gänget. Det har alltid varit svårt för mig. Och det var inget, det berodde inte på dem, utan det berodde bara på, jag vet inte, det var bara lite svårt. Och liksom, vi hade ju många diskussioner och vi liksom pratade väldigt mycket med varandra om att så här, vi ska hålla ihop och vi måste tänka på det här och jag måste tänka på att våga prata, för jag var också väldigt, alltså jag var ju väldigt rädd för att prata om sånt, seriösa saker, och liksom om jag kände någonting, om jag blev ledsen eller sur, då var jag bara tyst och bara så här, då blev jag dryg istället liksom. Och det var ju för att vi var ju unga, vi var liksom 14, 15, 16, vi hade ju problem, för att, men alla trodde ju att vi inte hade problem, att vi var bästa bros, och det var bara kaos och älskade The Foo och det var bara, men det är bara att tänka, tänk dig syskon, hur mycket de bråkade när de är 14-15. Alltså, vi var inte syskon, men vi blev ju som det liksom, för att vi var ju tvungna att vara med varandra hela tiden, och till slut så blev det ju problem liksom. Så att jag kände mig väldigt utanför väldigt ofta. Och de kände att nu ska jag inte prata för grabbarna, men vad jag tror i alla fall, så kanske det är att de kände att jag kanske drog mig undan. Och att de kanske försökte liksom nå mig liksom. Så att jag ska inte säga att det är någons fel här, men det var bara så det blev liksom. Och privat med vänner också, grabbarna hade också säkert jobbigt i skolan, och jag hade också jobbigt i skolan när vi var med i bandet, för att även fast vi fick mycket kärlek blev det hat, väldigt mycket hat, och folk gick runt på skolan och liksom sjöng "Don't step on my kangaroo", och så kollade de på oss och liksom drev med oss, de gjorde ju så med mig hela tiden i korridorerna, så det var ju så här väldigt mycket sånt, och det var ju inte bara glamoröst liksom, så som alla kan tänka sig att det var, att alla liksom, både unga och äldre, sa, men gud, de säljer ut det här och de är ju jätterika och de är ju skitkända och de måste ju ha det jättebra, gud vad liksom, vad de reser och allt är perfekt. Det var ju verkligen inte så liksom.
Vi gör så här, vi hoppar in på lite snabbfrågor.
Mm-hmm.
Vad har du för motton? Har du någonting du lever efter? Något mantra eller någonting som du tyckte var bra?
Nah.
Det får också vara nej på den.
Liksom. Nej, jag har inte det. Jag bara gör min grej alltså. Man ska bara göra sin grej. Och bara, nej. Jag är på jakt efter en dröm liksom. Det är väl det som är mitt motto.
Mm.
Mm. Ja.
Det är bra.
Mm.
Har du något tips hur du har ryckt upp dig från att vara nere i skiten mentalt?
Shit alltså. Det, jag tror att för det första ska man väl bara fatta att det är okej att snea lite och vara lite down och få ut alla känslor och liksom må skit. Det är nog det första tipset. Må skit. Stanna hemma och verkligen bara få ut allting. Och bara kände, för att det är också så här, det är en del av det. Alltså, mår du inte skit, kommer du inte uppskatta när du mår som bäst. Liksom. Så jag tror bara att man ska bara hålla i och inse att det blir bättre typ. Men sen också sa mamma till mig en gång när jag verkligen totalt föll. Jag var verkligen full och det var så här, en av mina deppigaste perioder i Stockholm. Det var i början på 2020. Och mamma bara, nu vill jag att du går in. Jag vill att du tar en dusch. Du fixar dig, gör dig i ordning, gör dig skitsnygg, sätt på dig den fetaste outfiten du har och dra till stan. Och bara visa ditt face för liksom universum, visa att du är så här. Jag är nedbruten, men kolla på mig. Alltså, kolla hur fucking snygg jag är. Kolla, så jag är redo för vad som helst nu. Det sa mamma till mig och exakt det gjorde jag. Och jag mådde verkligen bättre. Alltså, jag gjorde mig skitsnygg, sen började jag filma myself och bara, fuck vad nice. Sen träffade jag polare på stan och liksom bara, ja. Ah, tog sig ut där liksom. Jag tror att det är ganska viktigt också. Alltså, efter att du har mått lite skit, gör dig, alltså ta fram ditt alter ego, bara gör dig så snygg du kan och bara ät det du vill äta och så här, gör bara exakt allt du tycker om att göra typ. Jag tror att det hjälper ganska mycket.
Verkligen.
Mm.
Jättebra. Har du någon person som du imponeras väldigt mycket av förutom din mamma?
Shit, alltså jag imponeras av många tror jag. Jag tror att jag ser upp till väldigt många människor. Men jag ser både upp till vänner, men också jag har idoler som jag ser upp till.
Vilka då?
Jag tycker ju Rihanna är sjuk alltså. Jag har dött för henne sedan jag var typ 15-14. Och än idag gör jag det. Jag är lika såld på henne. Alltså hon är så jävla grym. Och jag vill liksom bara...
Krama henne.
Ja, jag vill bara krama henne. Alltså hon är så jävla och hon är så jävla rik. Och hon har blivit rik för att hon är så jävla smart. Och hon är liksom billionaire. Och hon har sitt liv. Och alltså nej. Och hon är så snygg med A$AP Rocky. Alltså det går inte.
Wow.
Jag vill bara krama henne.
Ja. Mm. Du kanske får träffa henne då.
Jag
tänk om hon har kollat på Young Royals.
Nej, då dör jag. Då
tänk om hon har gjort det. Hon har legat hemma och bara såhär.
Med A$AP Rocky. Så här, en myskväll. Ah. Så har de kollat på Young Royals.
Wow.
Nej.
Hon bara, who's that guy? Omar.
Omar. Oh my god. Tänk om hon har gått in i smyg på min Instagram och kolla in.
Hon bara, ska jag like? Hon bara, no.
No,
like.
Åh, fy fan alltså. Nej. Hon är störd alltså.
Wow.
Ja. Det är sjukt.
Nej, hon är bra. Det är en bra bruttare där alltså.
Ja, det är verkligen.
Hon kanske kommer till Sverige. A$AP Rocky verkar ju gilla Sverige. Så. Du kanske ska vara sommarställare.
Ja, det där suger, ja.
Man har ju ganska mycket. Man har ju mycket tankar varje dag. Man brukar ju säga att man har 95% samma tankar som man hade under gårdagen. Man tror att man gör allting nytt, men hur man
95%.
Väljer... 95%? Mm. Hur man väljer sina... Uh-huh. Det är kanske 90-95, jag vet inte. Men det är i alla fall väldigt, väldigt mycket. Alltså rutiner är samma sak. Man torkar sig på samma sätt. Man vrider på duschen på samma sätt.
Uh-huh.
Man tänker inte på hur man gör, men man gör allt typ likadan.
Uh-huh.
Man går ofta samma väg till buss eller till jobbet. Eller man tänker, alltså så här, väldigt uh-huh. mycket samma. Uh-huh. samma så här. Nästan inte déjà vu. Vad är det för tankar som du återupprepar varje dag? Om dig själv.
Ja, typ vad ska jag göra nu typ kanske för att jag alltså jag klarar inte av jag har insett det lite jag klarar inte av att alltså inte göra någonting typ alltså jag klarar inte av att vara rastlös rastlöshet och ensamhet tillsammans det liksom det går inte så jag varje dag planerar jag typ så här okej. Vem ska jag träffa? Vad ska jag göra? Vart ska jag vara? För jag kan inte vara hemma. Alltså så här. Jag tror typ det. Jag vet inte. Vad tänker du på varje dag?
Nej, men det är nog... Alltså själv... Ja. Bra fråga. Ja, du. Nu är det jag som ställer frågorna. Inte du.
Nej, ja, men den var ju lite svår.
Nej, men den är lite knepig faktiskt. Vi skiter där. Vi hoppar in på de tre sista frågorna istället. Now it's time for Tre Sista Frågor. Har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar? Någon serie eller någonting?
Young Royals.
Ja. Man längtar ju efter säsong 2. Men du har säsong 2.
Ja, det är den alltså.
Du har inte spelat in och vet inte om du ska göra den. Kom igen.
Nej, jag vet. Jag ser till så fort.
Lös, nu.
Ja, jag ser till så fort jag vet.
Gör fler längre. Det var bara få avsnitt. Var det bara 7 avsnitt? 8 eller?
6 avsnitt.
6 var det bara till och med. Jag till och med kryddade upp det. Jag tänkte säga 6, men det var så här. Det kan inte bara 6. Det måste varit fler.
Jag hoppas Netflix hör det här.
För lite.
Vad skulle jag säga? Vad frågar
du? Just har du någon bok, serie, dokumentär rekommenderar? Serie.
La Casa de Papel.
La Casa de Papel.
Säsong 5 släpps snart.
Holy shit.
Gillar du den?
Jag älskar den.
Alltså, jag dör.
Wow.
Dör. Shit, det släpps 3 september. Volume 1 av säsong 5.
Okej, okay, vad händer nu framöver för dig? Antingen så blir det spela in 2an.
Förhoppningsvis spelar in 2an.
Serie 2, och då är det fullt ass.
Då är det fullt ass. Det ska bli alltså, det ska bli så roligt. Du förstår inte.
Ja.
Nej, men det ska bli så kul.
Ja, jag förstår. Och om det är så att ni behöver någon. Just give me a call, man. Nu är jag lite äldre, så ni kanske behöver någon ung pappa till någon av huvudrollen.
Åh, jävlar, då är det en ung pappa.
En ung pappa. En ung pappa. Jag fick barn. Eller typ jag fick någon när jag var 12 år gammal.
Eller typ nya så här, idrottsläraren eller någonting.
Ja, idrottsläraren.
Det that's, är
me.
Bra.
That's me. That's me. men ja, om du går den vägen, då är det fullt ös med det.
Fullt ös med det i några månader.
Om du inte går den vägen då. Hur ser ut? Liksom, vad är det för saker du vill göra? Musiken är alltid i fokus.
Musiken, jag kommer jobba inför typ ett album. Alltså. Jag kommer ha jättemycket sessions och skriva jättemycket ny musik och jag kommer släppa internationellt för att nu så har jag jättemånga liksom, internationella fans efter serien så att, som pratar spanska, som pratar engelska, som inte fattar svenska så att jag känner att jag bara kommer släppa internationell musik nu och inte svensk musik eller svensk text liksom. Och bara förhoppningsvis få gigga alltså. Lite tv-gig, köra lite gig liksom. Jag hoppas att man får göra det snart. Och sen förhoppningsvis då göra andra filmprojekt.
Mm. Är så häftigt.
Jag har kastat lite för lite andra grejer som ligger på is nu tyvärr. Men jag vill ju göra spansk film. Jag vill göra engelsk film. Så att förhoppningsvis så kanske jag blir kastad till någonting. Så det har ju varit skitkul. Precis som de där Casa de Papel-skådisarna. De gör liksom andra grejer också. Exakt det vill jag göra. Fast typ spanska eller engelska.
Wow.
Det har varit riktigt fett.
Tänk om du skulle vara med i La Casa de Papel typ nästa serie.
Ja, fattar du vad sjukt det hade varit.
Spela mot dem där i.
Spela mot typ, ja, fattar du. Nej.
Ja. Nej, men verkligen, det ska bli superspännande att följa dig.
Ja,
det känns som att du har hela världen framför dig. Det är ju bara att välja vraka i universum, vad du vill lägga din tid på.
Ja, men verkligen. Så nu blir det ju absolut ingen tid på plugget, kan jag ju säga.
Nej,
det får vänta några år.
Gymnasiet får vänta lite.
Ja, verkligen.
Om man kan ju följa dig som miljontals redan gör på Instagram. Så svårt att hitta dit. Det är väl där man ser det, eller kör TikTok och sånt också.
Ja, jag kör TikTok lite också faktiskt.
Ja.
Men jag är inte jättebra på det. Men jag har några bomb TikToks faktiskt.
Hur många följare har du där då?
Jag tror att det ligger på 860K nu. Mm. Jag hade typ 30k innan serien. Helt fucked up.
Men nu kan du ju börja göra riktigt mycket reklamsamarbete också.
Ja, typ på TikTok. Jag har typ tänkt på det. Kan man inte göra reklamgrejer på TikTok?
Jo, absolut.
Eller överallt också för en delen. Men,
ja, men det måste ju finnas hur mycket som helst. För att du har en sån jävla reach på grejer. Så måste det ju finnas liksom mycket
dineros. Många hungriga.
Dinero plata.
Dinero.
Ja. Men du, svinkul att ha dig här.
Tack verkligen. Så jättemycket.
Det ska bli jag och Ida och Elvis och vår kommande dotter. Vi ska sitta bänkare på allt du gör.
Mm. Fan vad roligt.
Stort tack att du kom hit.
Tack snälla.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Jag tycker verkligen alltså, att det här var ett otroligt avsnitt. Och vilken kille. Att han har också gjort så himla mycket. Han är 22 år gammal, men det känns verkligen som att han levt många liv i ett. Och det jag tycker man ska ta med sig från det här avsnittet är verkligen att han har... Nej men, han, för ett år sedan så skulle han till och med börja plugga. Och sen ett år senare så har det typ synts i 150 länder. Nej men, och att han var öppen för möjligheter. Han var öppen för en förändring. Och det bar sen också frukt. Och han vågade testa någonting som var läskigt som han aldrig gjort innan. Och sen bara så körde han på det. Och det är så beundransvärt. Det är så himla häftigt. Han är så himla magisk person, Omar. För jag gärna skriva till honom också om du gillar det här avsnittet. Jag tror han skulle gilla det och bli glad. Ja, stort tack för att du lyssnar. Är det så att du också vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och alla andra avsnitt, så gör som jag, kanske är 30-40 000 som får det här mejlet nu varje vecka. Vi har fantastiska skribenter som lyssnar igenom avsnittet, tar ut de absolut bästa sakerna och skickar dig gratis ett mejl med de här tipsen, med de här råden i din mejlkorg varje vecka. For free! Alltså du får liksom många timmar av jobb for free när de sitter.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Och skriver ner allting, alltså de bästa grejerna. Så att gå in här, signa dig, gå in på framgångspodden.se, signa upp på det här. Liksom, tänk varje vecka att du får det bästa från framgångspodden. Det är ju en dröm, eller hur? Jag måste också signa upp mig. Nej, det har jag redan gjort. Ha det bäst. Hej då.